Det här avsnittet av Bilägares podcast är sponsrat av OKQ8 Backupförsäkring.
Vi arrangerar kombifight mellan BMW 3-serie, Volvo V60 och Volkswagen Passat och berättar hur det var att provköra nya Toyota CHR. Och så har vi fin besök av klassiker i studion i avsnitt 149 av Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Jag som pratar heter Maria Dahlin och är webbredaktör på Vi Bilägare. Med mig i studion idag står Tommy Wahlström. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Och här står också Nils Svärd. Välkommen hit.
Tackar och hej allesammans.
Och ett speciellt varmt välkomnande riktar vi till Carl Legelius, vår kollega från systertidningen Klassiker. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vad roligt att du är här.
Jättekul.
Det är så att Klassiker har blivit med podd.
Äntligen,
ja faktiskt. Ni har startat en podd som heter Studio Klassiker.
Ja, stämmer.
Och det är ett avsnitt hittills, va? Eller?
När vi hör det här så förhoppningsvis så är det två.
Två, okej.
Okay. Det kommer ut på fredagar tänkte vi. Och vi har börjat spela in och det är väldigt, väldigt, väldigt roligt.
Mm. Vad pratar ni om då?
Vi pratar om väldigt viktiga ämnen.
Ja.
Som till exempel att ha rätt registreringsnummer på sin veteranbil. Eller hur är det nu egentligen med rattväxeln? Varför har den försvunnit?
Ja.
Sen kan vi prata om hur det är att annonsera ut sin bil och vad det innebär för den personliga välståndet.
Mm. Mm. Jag skulle säga att Blocket är väl det enda riktiga sociala mediet som finns ändå. Bland de appar man har i telefonen. Ja, förutom Tinder kanske och sånt där. Men på Blocket träffar man ju människor och har kontakt med dem på ett annat sätt.
Ja,
på... I de andra sociala medierna så är det ju inte bara till för att inte träffa människor och inte ha kontakt med dem, men... Mm. Blocket, ju, där får man kontakt.
Vi har ju faktiskt pratat om det här i en tidigare podd, Nils, att du lyfter upp det här med att sälja bilar som en härlig samvaro med folk man aldrig har träffat förut.
Och några av oss skär oss hellre i armarna än säljer en bil på Blocket. Men det,
men vet
det beror
ni
på
vad?
Vilken bil. Det är det som är intressant. Vad det är för typ av personer man fångar upp med sin annons. Liksom. Det slår vitt och brett.
Exakt, men vet ni vad? Vi har faktiskt ett klipp från första pilotavsnittet av Studio Klassiker.
Jag vill höra.
Som just handlar om att sälja bilar. Ska vi lyssna?
Ja, det tycker jag. Det här med att ha en bil till salu.
Jag tycker det är roligt. Du tycker det är roligt?
Ja, jag tycker det är
hemskt. Hemskt. Jag har aldrig haft en bil till salu, jag ska tillägga. Men då, det är en hemsk känsla att du vill uppleva.
Nej, men man sätter ut en bil på och så kommer det liksom...
Så kommer det någon?
Nej, men det är något, man säljer inte bara bilen, man säljer hela sin bild av vem man vill vara. Det är jättejobbigt. Och den här tiden som går, men nu idag så är det, går ju allt. Förut så var det så att då skickar man ju in en annonsmanus till en tidning och sen gick man och väntade på att den här annonsen skulle komma ut och sen så kunde folk skriva brev eller de kunde ringa på vettiga tider.
Bete sig.
Första gången jag provade på det här snabba, det var ju när text-tv kom. När man körde annons på TV4s text, man fick sitta med fjärrkontrollen och liksom mata fram bokstav för bokstav.
Ja.
Och
Julietta.
Ja, precis. Då kom, det var en Alfa 75 jag skulle säga då. Och sen just den här, jag bestämmer mig på förmiddagen när jag ska sälja bilen. Jag sätter ut den på text-tv och sen så efter att jag matat klart dem där på fjärrkontrollen så tog det 7-8 timmar. Då kom annonsen ut och så började folk ringa direkt.
Det är ju obehagligt.
Det var jätteobehagligt. Och det är, så är det ju nu. Nu är man ju van vid det att ringer inte någon inom 20 minuter. Då är bilen, priset, bilden, annonstexten fel.
Ja. Ja, så måste man måste ge ångesten tillräckligt mycket plats tycker jag. Det finns ju utrymmen där som man kan peta in sin ångest. Om man nu till exempel skulle annonsera ut den i gula tidningen om någon minns.
Ja.
Och den här inkubationstiden och alla de här mellanrummen. Jag tror det har ett syfte.
Ja.
Det är inte naturligt att sälja saker så fort.
Nej, nu är det ju superhets ibland.
Det kanske är nästa grej att börja sälja bilar på text-tv igen. Så får en liten här klassikerkänslan.
Ja, absolut. Det är en väldigt bra idé. Vad har vi annars för telex?
Just det, ta ditt ämne.
På en lapp i bilen.
Ja, men funkar det?
Nej.
Har det någonsin funkat? Har du köpt en bil så?
Nej,
det har jag.
Men
har
jag har läst eller jag har hört om människor som har gjort det.
Ja, att man ställer den bredvid landsvägen. Ja, och så som alla åker förbi och ja. Kan se på hållet.
Men på en utställning kanske, på en träff. Om man sätter en skylt i bilen då får man ändå... De har ändå valt ut de man vill ska kunna köpa sin bil.
Ja, jag har ju förmåga att trassla in mig ganska hårt i de jag säljer till och även köper av. Det blir såna här, liksom man tar över ett helt arv så här och att man ska bli kompisar. Och det har ju sin tjusning och det är roligt om man träffar nya intressanta människor och kanske blir kompisar. Eller kompisar innan, det är ju ofta man säljer till någon man känner eller halvkänner. Så där. Jag har ju aldrig, som du tror jag, liksom... tittat i annonserna med en avsikt att köpa en bil. Jollar om dem, det kan man göra, men jag har nog knappt aldrig köpt en bil på annons. Det är sånt, ja, men det är så någon slags utbjudande grej där som jag inte riktigt är bekväm med. Jag tycker man ska...
jag tycker Fredrik är jätteduktig på att sälja bilar. Han är duktig på att göra annonser. På
det. Men jag tänkte också säga, finns det en prestige i att köpa en bil som inte var på annons?
Ja,
absolut.
I min värld, absolut.
Det har blivit smuts ute på en stor annonssida. Det är roligare faktiskt att det som ingen känner till. Ett okänt exemplar.
Ja, så sitta hem hos farbrorn i 3-4 veckor och dricka väldigt mycket kaffe. Det är pluspoäng för mig i alla fall.
Utan att han fattar att du vill köpa.
Jag har ju lite svårt att uttrycka det efter ett tag, för jag blir så engagerad i andra saker i andras liv. Men just det där köpögonblicket brukar oftast inte infinna sig faktiskt.
Ja, det där var alltså ett smakprov av Studio Klassiker, ny podcast ute nu.
Claes Johansson blir så engagerad i andra människors liv så att han glömmer bort att köpa bilen till slut. Han har suttit där i 3 veckor i köket.
Visst är det fantastiskt. Jag måste säga också, vi hörde ju förutom dig Carl Egelius, även Claes Johansson, Fredrik Nyblad och Joakim Bergqvist på Klassikerredaktionen. Mycket hörvärt tycker jag.
Ja, det är de stora världsproblemen som löses i den här podden.
Men Carl, jag måste ju fråga, varför försvann rattväxeln?
Ja, det kan man fundera på. Men troligen var det för att, vår teori i alla fall, det är ju att människor ska ha med sig så himla mycket grejer. Och då måste de ha en mittkonsol att lägga allting i. Och då kan de ändå sätta den där växelspaken där också.
Ja, fast om man har rattväxel så har du ju ännu mer plats i mittkonsolen. Då kan du båda få med de här jumbo... jävla kaffekopparna och allting annat skräp du ska ha där.
Mm, det tycker jag också.
Jag undrar varför inte rattväxeln tillbaka? Det är ju den stora frågan. Eller stora frågetecknet. BMW i3 var ju nära där med här växelreglaget där uppe.
Jag har ju det på min moderna bil, så har jag faktiskt rattväljare på automaten under Citroën Picasso. Och där finns det massor av plats för jumbo, kaffemuggar och grejer.
Ja, Citroën är kvar och den påminner ju också om den gamla också. Den tunna, fina spaken.
Men Hyundai Kona då till exempel har ju då, som ju har nu elgrej på elversionen. Då har de ju elknappar där för driften fram och bak och neutral. Mm. Och det har man satt då plums mitt på mittkonsolen.
Mm. Det tar väldigt mycket plats och ganska förvirrande tycker jag med de här knapparna. Det är ingen naturlig layout. Att man, alltså det är inte, man är van PRNDS-systemet upp och ner. Liksom. Här sitter de ju till höger och vänster om vartannat. Lite ibland utspridda. Ovanför, ibland till höger, ibland till vänster.
Mm. Det var bättre förr helt enkelt då.
Ja.
Ja. Och du har ju med dig en bil också, Carl.
Ja, vacker utsmyckning här i poddstudion. Vad är det du har med dig?
Jag har med mig en Citroën SM. Och det var för att jag i förmiddags här så var vi ute och åkte med en sån, med en entusiast som har en sån. Det är en av mina absoluta drömbilar som jag vet att jag aldrig kommer att köpa, för att de är ganska, jag är lite rädd för att de är komplicerade. Nu säger han som har den här bilen, Lasse, att de här är inte alls komplicerade. Det är ju bara som en helt vanlig Citroën DS fast med en Maserati-motor.
Ja. Bara.
Sålde han in lite sådär i enkelheten. Om man umgås med dem i ett par decennier så har man lärt sig dem och hur de fungerar. Och då känns de inte så komplicerade längre. Kanske.
Men hur var det att åka? Hur var det att åka?
Ja, vi åkte tyvärr bara i köerna här fram och tillbaks i Stockholm. Men lite grann gick tunneln här under stan, fick vi känna lite grann på draget i det. Så han har ju, det är ju en Citroën med alla de grejer som var på Citroën, en verkligen flaggskepp för Citroën, med gashydraulisk fjädring och med en styrning som är anpassad med ett rattvarv och bromsar som är helt fantastiska. Och så är det kombinerat då med en fantastisk motor från Maserati, en V6. Och den här bilen jag har ju då han kört omkring 15 000 mil med själv, den har gått 23. Och han har verkligen använt den bilen och ställt in den efter sin långa kunnande. Så den går ju riktigt, riktigt bra.
Men den får du inte köpa av honom.
Nej, det får jag inte. Nej.
Annars är vi Citroën kunder, säljare och köpare bland de bästa har att göra med, tycker jag. Jag har själv sålt en Citroën. Det var bara en massa arkitekter och andra. Verkligen, det stämmer in på den klassiska myten ändå. Liksom artiga, trevliga, hyfs. Och det är samma sak med det här internetforumet Citroën-akuten. Det måste också vara bland det trevligaste forumen på internet. Liksom. Alla andra trådas i andra forum spår i djur och handlar hos Hitler och nazister förr eller senare. Liksom. Men inte alls hos Citroën-akuten. Det är liksom bara artiga, timida gentlemän som sitter och klurar och försöker hjälpa varandra.
Det är helt riktigt. Vi sitter alla i samma båt.
Och det är samma bil i alla fall.
Ja, nej men vad roligt. Och vi ska säga, podden finns ju där poddar finns, Studioklassiker.
Just det, precis.
Vi kan väl dra igenom nyhetssvepet senaste veckan. Vad har hänt?
Elon har ju bestämt sig för att starta fabrik i Berlin.
Ja, en gigafactory.
Där han då ska bygga Tesla Y, heter den väl, va? Den där lilla SUV:en bland annat.
Ja.
För att han då vill nå den, han vill ha den tyska bilbyggartraditionen och kvaliteten. Vad Elon inte har tänkt på, det är att tyskar som man pratar med säger att Berlin är ju inte Tyskland, utan Berlin är ju Barcelona.
Mm.
Om man vill ha tysk bilbyggarkvalitet kanske man ska göra det i Stuttgart eller Wolfsburg eller München. Men ja, man ska inte bygga bilar i Berlin.
Blir det fel då?
Nej, men alltså, jag säger bara en sak. Berlins flygplats.
Ja, han berättade ju på Twitter om det här som han sedvanligt alltid gör, den här Mr. Elon Musk. Han är ju sån att han droppar nyheterna, inte på någon, i något pressmeddelande, utan det är Twitter som gäller. Det är han och Trump, i stort sett. Ja.
Inga andra likheter de emellan,
nej,
kan vi säga.
Nej,
också.
De är nog ja, ganska olika. Och annat som har hänt, nya Skoda Octavia har presenterats. Och den som modell har ju några år på nacken, även fast den har kommit en ny generation nu. Den är ju över 60 år, tror jag. Något sånt där.
Är det fortfarande MQB-plattform eller är det någonting annat?
Jag tror det är bara en vidareutveckling, precis som nya Golfen som vi pratade om nyligen. Det är ju ja, en Evo-version av samma grundplåt.
Ja. Ja.
Men Skodan kommer också som laddhybrid i alla fall.
Mm.
Mm, precis som Golfen.
Just det, Golfen kommer,
Golfen
också
kommer med två laddhybrider.
Men Golfen kommer inte som elbil.
Nej, nej, det gör den inte.
Just det, för då ska man köpa ID3 istället. Just
det. Nej, det blir ju en storsäljare, en Skoda Octavia med laddmöjlighet. Det tror jag kommer gå väldigt bra att sälja nästa år.
Ja, det är väl rakt in i tjänstebilsklassen i Sverige.
Ja, och dessutom förmodligen, nu vet jag inte prisläget, men den där blir väldigt nåbar. Även någon som har lite mer begränsade möjligheter att välja tjänstebil. Man behöver inte förhandla så hårt med sin ekonomiavdelning kanske.
Mm. Karl, har du några historiska referenser till Skoda Octavia?
Ja, Skoda, jag tycker det är kul när man bibehåller namnen på bilar. Vi på Klassiker så har vi en klassikerkalendern. Vi har en bilnamnsdag varje dag.
Just det.
Mm. Och ja, nu kan jag tyvärr inte datumet för Octavia, men den är med. Och det är kul med de här bilarna som har, där man vårdar gamla namn.
Ja.
När man fortfarande vågar ha kvar de gamla namnen. Mm. En del tillverkare har namn, men då är de väldigt, väldigt intetsägande. De låter som hjärtmediciner allihopa. Mm. Avensis och
eller Prius. Eller åkommor, eller Vorg.
Eller Vorg, precis.
Eller faxmaskiner, CX30. Ja. Och andra sådana här modeller som mer hämtar från vitvarubranschen än bilbranschen.
Ja, annat som har hänt i veckan, det är ju faktiskt att Volkswagen har visat, ja det var ju en väldigt otydlig sketch och ingenting färdigt överhuvudtaget, men det är ju att de planerar att göra en eldriven kombi.
Ja, så tjat, tänker vi på dig, Maria.
Mitt tjatiga ämne som jag tar upp så ofta, var är de eldrivna kombibilarna? Ja, nu verkar det vara på gången i alla fall.
Men Audi sa ju, Claes träffar ju Audi-gubbarna som nämnde att de har en elbilskombi på G, förmodligen.
Mm.
Volvo sa att det kommer ju komma när jag träffar dem i Los Angeles, pratade elbilstrategin med nästa sparplattform. Och så Volkswagen också. Det är väl ett tecken om något att den elbilen har blivit mogen, att den kommer som en kombi för oss i Nordeuropa.
Mm.
Och inte bara massa herrjösses-suvar för 800 000.
Nej, precis.
Ja. Jag tror ju för sig att den kombin kommer också kosta en slant, kanske.
Kanske den gör, men de är på gång i alla fall.
Antagligen. Karl, när kommer elbilar bli klassiker?
Ja, det är ju, pågår ju en... Det finns på väldigt många ställen i världen så pågår det konvertering av klassiska bilar till eldrift.
Ja, just det.
Det måste vara en riktig vattendelare. Originalskick eller modernisering?
Ja.
Var står du någonstans i den frågan?
Ja, jag tycker att det är ju kul att få ut de gamla roliga formerna. Alla blir ju glad av en klassisk bil som kommer åkande. Och om den sen då går på el eller bensin, det är ju mindre viktigt. Men om man får ut de här bilarna, de formglädje och fina färger och roliga detaljer och rätt storlek på bilarna, inte bara de här stora bilarna som är inne för tiden.
Jag håller faktiskt på att skriva en nyhet nu om Morris. J-Type hette den. Det var tydligen någon slags vanlig varubudbil.
Morris Commercial.
Ja, exakt.
Ett gammalt varumärke som har glömts bort som de har lyckats hitta då.
Ja, det är några som har återupplivat det här märket och ska då göra modern eldriven version av den här J-Type, fast de kallar den för JE, alltså electric där i någonting. Och den ser ju väldigt söt ut på bilderna. Jag kan visa er förresten.
Men har du sett en riktig bild eller har du bara sett den här? Har vi titta.
Där har vi den.
Ja, den är fantastisk.
Och det är den nya bilen vi tittar på alltså. Den,
ja.
Den är jättesöt. Den ser ut som en sån här, den ser ut som en gammal skåpbil, vet jag, 40-50-tal tidigt.
Och så är det skjutdörr på andra sidan och så är det två bakluckor. Ja, det är bakdörrar.
Den ser smal och hög ut, den är tvåtonslackad, den har små gulliga strålkastare på framskärmarna och en liten näsa.
Ja. Väldigt näfna proportioner också, den gamla behändiga storleken.
Det är alla såna här hipsterbutikers dröm att få ha en sån här, tror jag. Menar, man kommer att leverera sina handtällda vedträn med en sån där, så är man, gör man succé. Liksom.
Ja.
Eller foodtruck och pipa in med eldrift i. Då kan man gå in i köpcentrum. Det är ju perfekt.
Ja.
Men på tal om det här med elbilar så är det så att det finns en internationell organisation, en europeisk organisation som heter för veteranbilar och eller historiska fordon som heter FIVA. Och de har just precis gått ut och sagt att elkonverterade gamla bilar är inte historiska fordon. Så de är emot det här att man ska då, så att säga, om man bygger om dem, så tycker de att man ska göra det så att det går att bygga tillbaka.
Så att man alltid har en, liksom, ett val att...
Ja, för då blir de historiska igen.
Okay. Så kunskapen att ställa in en förgasare rätt ska leva vidare och inte glömmas bort.
Ja, jag vet inte om de lägger någon värdering i det, men de säger att där går en vattendel, då är de inte historiska längre, de är inte i originalskick.
Men kommer det här då innebära att sådana bilar som konverteras kommer inte att omfattas av då särbestämmelser om beskattning och besiktning och sånt där också, eller?
Ja, kanske på sikt om det blir ett jättestor utbredd grej, men jag tror att som det är idag, så om du konverterar en bil som är 40-50 år gammal, så kan du, då kan du registrera en besiktigare så att du får vad det är för motor i den. Men du kommer inte bli av med den här skattefriheten som är för bilar som är 30 år eller äldre, eller veteranförsäkring tror jag inte. Så att jag tror inte att det är ett jätteproblem.
Tänker en E-Type med liksom Tesla motorer.
Ja, Jaguar har ju byggt en E-Type med den här, vad heter den, F-Type? Nej, vad heter den?
I-Pace.
I-Pace.
Ja, de var väl med på bröllopet där, alltså, just det. Det senaste i det brittiska kungahuset.
Ja, stämmer. De körde runt i en sån, ja, en eldriven version. Mm. Vad heter de? vad heter?
Harry var det som gifte sig, va?
Det var Harry och...
Sally.
Meghan. Meghan Markle. Ja. Ja.
Jag vet inte vilken bil de körde. Jag har inte fullt koll på alla hette på bröllopet.
Du tittar inte vilka som satt i.
Var drottningens hundar med på bröllopet?
Det vet jag inte, men det måste de väl ha varit.
För det var en stor debatt före om de hundarna skulle få vara med eller inte.
Vi får kolla om de var med på bilderna. De fick inte plats i bilen i alla fall. Någon som har sett någonting mer i nyhetsflödet?
Nej, men jag tänkte på just det här med Elon Musk som var nu i Berlin, och han fick ju ta emot ett pris. Gyllene ratten tilldelas ju Model 3 bland annat. Den var ju klassvinnare i mellan och stora mellanklassen. Men om man blickar tillbaka 3 år tror jag, så var ju Mary Barra, GMs vd, var ju där som tar emot som årets personlighet, var det hon vann. Och då fick hon frågan om de som amerikansk tillverkare skulle liksom vilja köpa upp Tesla och få in det i GM-familjen, men hon sa att vi behöver inte Tesla, vi har Opel. Sällan har väl ett citat åldrats så snabbt som den utfästelsen.
Och Opel försvann samtidigt.
Jag har en grej också som jag har snappat upp. Vi har ju pratat tidigare om det här med bilsalongsdöden. Frankfurt gick från drygt 900 000 besökare för två salonger sedan. Vad betyder det då? 2019-18?
17.
Nej, 19-18-17. 2016 måste det ha varit. Alltså ja. De hade nästan drygt 900 000. Och nu hade de 530 000 senast. Tokyo Motor Show har gått åt motsatt håll. Från 700 000 till 1,1 miljoner i år. Och det säger man då att man tror beror på att man har lagt om strategin och satsat mycket på barn och ungdomar. Okay. Så Tokyo Motor Show blev ett utflyktsmål för Tokyos barnfamiljer. Alla åkte dit och lät ungarna leka runt och upptäcka framtidens mobilitet.
Men det var väl lite så vi pratade om att de europeiska bilsalongerna skulle försöka med. Att man skulle göra det mer till en familjegrej att åka på. Liksom.
Frankfurt lyckades ju inte.
Nej. Nej, då får de titta på Japan.
Titta på Japan.
Ja. Mm. När vi kommer tillbaka berättar vi om höstens stora kombitest och så första körintrycken av nya Toyota CHR. Men först det här.
Och nu blir det reklam. Ja, det blir det.
Välkommen Filip Wadenius, sälj- och marknadsansvarig för OKQ8 Försäkring.
Tack så jättemycket.
Jag tänkte vi skulle prata om OKQ8 Backup-försäkring idag. Vad är det för någonting?
Ja, vad är det för någonting? Alla som har en hel eller halvförsäkring på sin bil, de kan teckna den här OKQ8 backupförsäkringen och det den gör det är att ifall du råkar ut för en skada med din bil som är ersättningsbar utav ditt försäkringsbolag så får du betala en självrisk. Och den självrisken är ofta på flera tusen lappar. Genomsnittsvagnsskade självrisken som man får betala ligger på 3000 kronor. Och då går OKQ8 backupförsäkring in och ger tillbaka dig de här 3000 kronorna för självrisken. Det gäller för alla skador som du har på din hel- eller halvförsäkring som är ersättningsbara av ditt försäkringsbolag som du har i grund och botten. Så att du tecknar en bilförsäkring på fritt försäkringsbolag och sen så tecknar du backupförsäkringen ovanpå den kan man säga. Så att då går vi in och tar självrisken helt enkelt för dig som kund.
Men gör ni någon bedömning då om jag har skött mig eller inte? Eller?
Nej, egentligen inte. Alltså, det är det fina med backupförsäkringen att så länge ditt ordinarie försäkringsbolag har sagt att detta får du ersättning för och här är liksom självrisken 3000 kronor eller 2000 eller 1000, då funkar backupförsäkringen. Då får du tillbaka de pengarna.
Filip, vad gör man nu då om man vill veta mer om det här med OKQ8 backupförsäkring?
Då kan man gå in på okq8.se/backup för att läsa mer. Eller så kan man ringa vår kundservice och tala med dem för att få mer information.
Nu har vi faktiskt en liten extra present till alla våra lyssnare på Vi Bilägares podcast. Om man tecknar en sån här backupförsäkring hos OKQ8 och anger kampanjkoden bilägare så får man en månad gratis.
Ja.
Välkomna tillbaka till Vi Bilägares podcast. Vi ska prata med Tommy nu som har varit iväg och provkört nya Toyota CHR.
Vi pratade om namn så där förut. Mm. CHR, det låter ju också lite så här som, inte vet jag.
Det låter som en hjärt- och lungreaktors teknik.
CHR-teknik.
Nu ska vi öva göra CHR här på varandra. Så det är, ja, det är ju som det är. Men om man läser ut hela namnet, Coupé Highride.
Jaha, det finns alltid en...
Ja, så blir det genast ett helt annat intryck.
Mm. Aptitligt, lockande.
Lockande, aptitligt och Sveriges pensionärskår har alltså svarat på detta. Det här är superpopulär bil bland de lite äldre och många verkar gilla formgivningen. Vilket ju är intressant eftersom den är lite speciell.
Men det är för att de är så stela i nacke och rygg så att de störs inte av den dåliga bakåtsikten. För de kan inte vrida så långt i alla fall. Så att det spelar ingen roll om det är helt igentäppt.
Ja, det är sant. Alltså, man ser ingenting snett bakåt.
Nej.
Ja. Jag åkte i alla fall till Portugal och träffade där två glada Toyota-representanter som berättade om de viktigaste nyheterna på den uppdaterade CHR.
We introduce a 2.0 hybrid with 184 horsepower. It's very dynamic. And we change appearance also. This is our target. I'm Azot Skader, deputy chief engineer for our new Toyota CHR in TMC.
My name is Junichi Mitsashi. I'm a project director of the TME. I'm in charge of the MAO. The local production vehicle, except for Aygo. Especially for the 2.0 hybrid. Well, honestly, from the development side, 1.8 hybrid is a very good car, but some customer, they want to have more power because of that car characteristics is more powerful, seems. That's the reason why we are very happy to introduce the 2.0 hybrid to the customer. I think the price is a bit higher, but it would be very appreciated.
So it will be worth it?
Yes, yeah. I believe so.
How could you describe the customer?
So our target is Valentino, so younger people, so and Italian, the cool, so his life is very, very cool. So it's I think it suits to him, I believe.
You also have a new infotainment system. Tell me a little about that.
Some customer were not satisfied our current generation vehicle management system. So we introduced new multimedia system and offering the full smartphone compatibility with Android Auto and CarPlay. I don't think it's enough, but we, how to say, just reach their expectation. We will introduce more sophisticated system in the future.
But there is no hybrid four-wheel drive on the CHR. Why?
Of course, we want to introduce four-wheel drive. Of course, for Japanese market, some customer needs four-wheel drive on the hybrid. But our target is we have two main pillars. First one is a very aggressive appearance. The second one is a kind of dynamic performance with good handling. Then we'd like to focus on these two pillars. So we need to compare the pros and cons. So at this moment, we cannot introduce four-wheel drive.
But you would like to have it in the future?
Yeah, of course.
And what are you most proud of with the CHR?
Oh, the one is the dynamic steering. But honestly speaking, when we launched the car 3 years before, that was amazing. It's not only my journalist, but also the customer and also us. We also, this is new. This is not a Toyota. There's such a kind of surprise that we have for this car. This is our proud because everybody can feel this is different from Toyota. That is the biggest asset of our car. Then at this time we can introduce a 2.0 hybrid. This is very much too. The very balanced with the character, dynamic and the exterior, interior, and also the performance. This is very matching. That's our product.
Yeah, as Mitsubishi-san said, I'm very proud that this CHR changed our customers' minds. This is new to the started. So that kind of a reputation, I'm very proud.
En helt ny uppenbarelse av Toyota alltså som lyfter då Toyotas varumärke både externt bland kunderna och internt bland de som jobbar här, förklarade representanterna för oss.
Man fick spetsa öronen ordentligt.
Man får spetsa öronen lite grann, men om man gör det så går det att förstå det mesta som de säger.
Sa han att den var till för en italiensk snubbe?
Ja, en italiensk snubbe som är väldigt cool.
Okay.
Det är målgruppen. Och sen är det ju då de här som är ute efter en bil som är sport, dynamisk, har bra köregenskaper. Livsstil.
En helt ny nisch alltså.
Ja. Men varför är det alltid så att det blir att det här är en bil för de yngre, men de som egentligen köper det är de som är äldre? För att de tycker den är praktisk och ser lite frän ut och sådär.
Någon har ju förklarat att det är ju det att om när man gör reklam så riktar man sig inte direkt till de som köper, utan man riktar sig till de som köparna skulle vilja vara.
Ja, det var väl Lee Iacocca som myntade det. Du kan aldrig sälja en gammal mans bil till en ung man, men du kan alltid sälja en ung mans bil till en gammal man.
Aha, okej. Okay. Så det är därför som det inte är... För målgruppen är... Alltså de som verkligen köper COR, det är väl i majoritet äldre, även i Japan.
Ja, det vet jag inte i Japan. Men
man är inte också... alla gamla i Japan? Det är en väldigt föråldrad befolkning.
Ja, så kan det vara. Ja.
Men man kan också konstatera att det har ju fungerat det här. De säljer ju bra, även i Sverige. Så att, ja men okej då. Men jag är ju lite fundersam på vad som kommer att hända nu då. För nu har man alltså uppdaterat bilen. Man har gjort smarta saker som vi förstås har önskat oss. Man har kommit med Apple CarPlay och Android Auto som man kan spegla mobiltelefoner. Äntligen, det har man inte kunnat förut. Man har fått ett infotainmentsystem med lite fysiska knappar på också. Man måste inte in i menyn och dribbla varje gång man ska sänka eller höja volymen. Och man har bytt en del av den här hårda plasten som täckte interiören tidigare mot lite mjukare material och sådär. Så det är absolut ett lyft. Mm. Men den här nya stora motorn då, 184 hästar mot 122 är den mindre. Det är alltså plus 50% effekt.
Är det en 2-liters?
Ja, det är 2-liters. Och det är samma som finns i Corollan också.
Ja.
I samband med den då så har man också skruvat åt fjädringen. Så att,
den ska bli sportig alltså.
Ja, den ska sportigare. Bli sportig. Och den var ju fast redan tidigare. Nu jäklar gäller det att man har limmat fast löständerna ska jag säga, när man kommer ut på vägskarvar och annan ojämn yta, för det skallrar.
Det kan flyga lite här och där liksom.
Flyga lite här och där, så håll koll på proteserna. Men... Men det är också lite imponerande att de har höjt effekten med 50%, men förbrukningen har bara stigit med 10%.
Mm. Hur fick de till det då?
De har alltså, den här nya bensinmotorn är alltså bland de mest effektiva på marknaden just nu, med en verkningsgrad på upp till 41%, vilket gör att man får ut mycket, mycket rörelse på lite bränsle. Och sen är det ju då i kombination med ett hybridsystem som man också har låtit växa till sig, så det är en mer kraftfull elmotor och ett batteri med lite större kapacitet än tidigare. Fortfarande nickel-metall-hydridbatteri. De har ett litiumjonbatteri också som man använder i den mindre varianten med 1,8 liters motor på 122 hästar.
Mm. Ja.
Men alltså ingen fyrhjulsdrift?
Ingen fyrhjulsdrift i den här. Däremot Lexus UX är ju samma bil fast i Lexus-kostym, och där finns det fyrhjulsdrift. Så att...
Det är konstigt att de är så konservativa med fyrhjulsdriften just för den europeiska marknaden. För när Prius kom med samma drivlinje, då hade den ju AVD redan från början i Japan. Och sen kom den så småningom till USA, och ja, den har väl hittat hit nu. Va? Hur blev det? Eller ska den komma? Nu har jag osäker. Men det är en lång fördröjning.
Det hördes ju på de här killarna att de hade ju velat haft det. Men det var någon annan som bestämde, tror jag, ovanför deras huvuden om detta. Den lanseras vecka 47 i Sverige. Den här uppdaterade versionen.
Det är väl snart.
Det är väl alldeles snart.
Va? Hur känner man igen den då, att det är den nya CHR? För med på bilderna så ser den ju lika galen ut som den brukar göra. Det är inte så mycket ny galenskap som har tillkommit.
Det,
kunde
det
säga.
Är samma formgivning.
Ja, det är absolut. Ja, men det här är ju en uppdatering eller facelift. Det är nya belysning, nya strålkastare, nya bakljus med så här rinnande blinkers som ju är på modet nu.
Mm.
En ny diffuser bak till mellan hjulen, och jag tror att också man har gjort lite ändringar i fronten, grillen, undre delen av den. Så. Men det är inga stora radikala förändringar på utsidan, utan det är på insidan och underskalet som det har hänt saker.
Kommer när 1,2-bensin och den utan hybriddrift finnas kvar, eller så kör man bara hybrid nu när man har en starkare variation?
Nu slänger man ut 1,2. Den stod alltså för, om det var 6% av försäljningen i Sverige, så det var ingen stor förlust. Men den fanns ju också med ett fyrhjulsdriftsystem.
Och det var ju en av de största överraskningarna jag körde när CHR kom. Den här 1,2 med manuell låda. Det var ju så väsensskild från hur Toyota brukar kännas. Det var ju fantastiskt. Det är nästan Mazda-känsla i växellådan. Och en fantastisk väghållning. Och det var också lite lättare än vad hybriden var. Den var ju liksom, wow, kände man när man körde 1,2 manuell. Det var liksom ett av de stora utropstecknena det året, vill jag minnas. Personligen i alla fall.
Jo, nej, men jag håller med dig. Och då var det blev det ju kul att köra. Men det här hybridsystemet, även om det nu är effektivt och bra på alla sätt, så liksom, när man trampar på gasen så låter det... Wii!
Det ilar.
Och det är inte sportigt. Sorry.
Nej, nej, du gillar inte det där.
Du tycker du är lite hård mot hybriddriften, Tommy. Vi har pratat om det förut. Men jag kan hålla med. Sportigheten kanske inte är det man tänker på främst. Man får ingen återkoppling på motorvarvan. Det är ju jättekonstigt. Men det sätter ju fart här, bra med elmotorn.
Ja, och den här större motorn, den, tack vare att den ger mer kraft på låga varv så behöver den inte yla riktigt lika mycket. Men Pelle i bott, så det är ingen tvekan om vad du sitter i för bil.
Men handen på hjärtat, Tommy, hur trevligt är det med Pellen i botten på en fyrcylindrig diesel med automatlåda när den ska ut på motorvägen? Nej. Inte heller så jättemysigt att lyssna
nej.
På.
Nej. Fast dieseln har ju då sitt vridmoment på låga varv så att du behöver kanske inte riktigt gasa.
Du behöver inte göra en kickdown, nej.
Vad händer med löständerna då? Kanske inte, ja. Ja. Ja, men vecka 47 sa du
var... Priser har jag också,
ja,
från 258 000 i grundversionen Active 1,8 med den mindre hybridmotorn och alla säkerhetssystem på plats och adaptiv farthållare bland annat ingår också och det här nya infotainmentsystemet och utan navigation. Det kanske är det vettiga köpet skulle jag säga.
Svårt att säga. Det är ändå rätt högt tycker jag.
De man tyckte ju själva att det var högt. It's a bit expensive.
Nej, det var 2 liters motor.
Jaha, okay.
Som var lite dyr tyckte han.
Ja, okay.
Och det är prispåslag på 18 700 i Sverige för den större motorn.
Det är ganska billiga hästkrafter ändå. Alltså hästkraft per krona om det bara är 18 000.
Mm. Ja, men visst. De tror ju ändå att den mindre motorn kommer att bli storsäljare än i Sverige.
Mm. Något mer du kan säga om Toyota CHR?
Alltså formgivningen är ju väldigt speciell och jag blev ju överraskad över att den har gått hem så pass bra. Carl, vad säger du om designen i en historisk kontext? Så?
Ja, jag stod faktiskt och funderade på vad, det är ju så med bilar att man kan tycka om en sak om dem när de är nya och man kan tycka en annan sak om dem när det har gått 30, 40, 50 år och ser man dem i en annan kontext så att säga. Och jag stod och funderade på vad skulle man kunna dra för paralleller med Toyota CHR som är verkligen har kommit, den är verkligen det var ju det de här Toyota-människorna pratade om först, det var designen. Det är liksom det är det som är hela grejen med bilen. Den är ritad utifrån och in så att säga, inte så många ikoner i klassiska bilvärlden som är ritade liksom konstruerade inifrån och ut där varje grej i den yttre designen har en koppling till bilens teknik och till vad bilen ska göra.
Ingenjörskonst snarare än designerkonst.
Precis, och sen ibland har det gift sig helt fantastiskt. Så att jag funderade på vad var COR? Det enda jag kommer att tänka på var Nash Metropolitan. Ett litet badkar från 50-talet som tillverkades med Austin-teknik i England och i USA tror jag. En bil som idag är otroligt fascinerande. Mm. Googla upp en sån.
Ja, det var dåtiden CHR kan man
ja,
säga.
Ja, lite mycket, mycket utåtriktad design.
Karmangia?
Ja, kanske det. Det var ju en folkabubbla i botten. Ja. Men
och CHR är ju en Corolla fast med snygg kostym.
Ja,
liksom.
det är bra, bra.
Ja, det var det om Toyota CHR. Vi ska prata med Nils nu om ditt stora kombitest som var i nummer 14.
Det är sista chansen i helgen tror jag. Om man ska lägga rabarber på den här tidningen och läsa testet.
Ja.
Sen kommer det en ny tidning.
Sen blir det nytt.
Sen kommer 15 ut i tidningshyllorna. Då prenumeranterna kanske redan har fått en till och med nummer 15. Mm. Så vill du läsa om nya 3-serie Touring mot Volvo V60 och uppdaterade Passat så löp och köp mitt råd.
Mm. Och det är ju tre alltså, tungviktar. Mm. Kombi-tungviktare kan man säga.
Ja, det är rakt in i familjesverige om man ska säga. Det är alltså, för en gångs skull får man nästan säga har vi lyckats hitta tre liksom, riktigt, riktigt bra testbilar mot varandra. Det blir ju allt svårare att hitta lika barn som ska leka tillsammans i våra tester. Men här är det 3 stycken dieseldrivna, fyrhjulsdrivna bilar med alla har 190 hästar och 400 Nm. Så det är liksom det som har varit i alla fall volymsäljarna i det här segmentet.
Mm. Men det är ju jättebra att man fick dem så lika. Då kan man ju verkligen göra en rak jämförelse. Men ja, vad kan du säga om testet?
Ja, vad vill ni veta? Det finns så mycket som helst.
Vi vill veta allt.
Jag förstår det. Jag tycker vi ska lyfta fram lite våran ljusbetyg här. För det här är väldigt 3 intressanta bilar om man nu vill ha bra strålkastarsken i novembermörket. Då tror jag vi alla lider nu här på slutet med regntunga dagar och evigt mörker och fotgängare utan reflexer och allt annat. Och det här är ju en av de stora nyheterna med Passat, som är ju bara en uppdatering. Det är att de fått den nya EQ Matrix-ljusen som Touareg lanserades först. Som går att ställa in på ja, säkert en miljard olika sätt beroende på vad som händer på vägen. Sedan har vi då BMW 3-serie som har i sin värstingversion det här laserljuset som också våran testbil har. Men som är ju då LED-ljus i grunden, men under vissa förutsättningar kan ju tända laserstråle som extra ljus.
Oj, oj, oj.
Så bränner bort bilarna framför.
Ja, precis. Bara. Det blir inga bilar kvar.
Nej, fotgängarna försvinner. Där, så är det köttfärs innan man kommer fram.
Precis. Laser beam. Stor knapp på instrumentpanelen. Och sen är det Volvo V60 då, som också har den dynamiska LED-ljusen. Inte fullt så ombytsbara i sin ljusbild som BMW och Volvo, eller Volkswagen, men definitivt de mest kraftfulla. Bland de bästa vi någonsin har mätt. Från Volvo.
Okej. Ja.
Så alla är lika bra, eller?
Nej, de är inte det. Det är ju, men jag måste säga, jag faktiskt får slå ett slag för Volkswagen. De är faktiskt ruggigt bra, de här nya EQ Matrix-ljusen. Volkswagen har väl kanske inte briljerat tidigare med så jättebra LED-strålkastare. De var ju helt okej, men kanske inte riktigt på par vad man förväntar sig med vad vissa andra klarar av. Men de här är alltså otroligt bra räckvidd och otroligt bredd. Och också en av de bästa på att liksom bygga om och just anpassa ljuset efter förhållanden och bara blända ner det som behöver bländas ner.
Körde ni, jag vet nu har ni ju testat i ljuslappen, men körde ni mycket mörkerkörning med de här?
Ja, det kom ju naturligt på hösten, tack och lov.
Ja, men
så
det
har
bra.
Jag fått känna lite på den tekniken också. Och sagt, Volkswagen ligger ju före på det sättet. Mm. Det som jag blir lite besviken på, det är ju BMWs laserljus som känns lite onödigt tillkrånglade. Det ska vi säga att det vi mäter i labbet, vi kan inte mäta den här laserstrålen om man får kalla det för det. För att man måste köra minst 80 km i timmen och systemet måste känna av en massa olika parametrar innan den tänder den här extra kraften i ljuset så att säga. Vilket gör att det blir inte, man kan inte använda den så ofta. Det är så mycket parametrar som måste falla på plats. Och vi har bara mätt det vanliga LED-strålkastarljuset och det går inte så där superlångt. Det är väl 196 meter med 3 lux som vi redovisar. Mm. Det kan vi jämföra med Volvo som går 278 meter. Det är väl i klass med så extra ljusrampen nästan.
Hur det här med automat när den ska släcka ner partier och så här för att inte blända andra. Det funkar ju sisådär ibland. Kunde ni prova det här på dem? Om det liksom bländade?
Jag ska erkänna att det inte är fullt så jämförbart. För vi mest märkt när vi kört allmänt. Och det går inte att repetera på samma sätt som ni gör. Det är därför vi har ett ljuslabb. Varför vi börjar med det? Det var att det är klart att vi kan bedöma ganska bra extra ljusen nu den här årstiden. Men testar vi en bil i juli, då är det väldigt svårt att bedöma hur ljusprestandan är. Det är därför vi har byggt det här ganska avancerade ljuslabbet. Var så att vi under kontrollerade former och i likadana former kan jämföra ljus mellan bilarna.
Ja, och även se bländningsrisk.
Ja, bland annat.
Ja.
Ja, nej, men det tycker jag var intressant i alla fall. Hatten av för Volkswagens nya strålkastare. Annars var det, tyckte det inte var så mycket nytt med nya Passaten. Jag vet inte, hann du köra den, Tommy?
Ja, jag var på provkörningen.
Ja, det var det.
Ja, så jag gjorde första rapporten på det. Nej, det är också där så är det väl ett nytt infotainmentsystem. Och sen så är det en ny grafik, va? I instrument.
Ja, det känns som man provkör nya skärmar och ja, ny LED-strålkastare. Annars så var det väldigt mycket déjà vu över hela. Det känns som att pengarna räckte inte så mycket längre. Så det var lite en besvikelse, tyckte jag.
Mm. Men när det gäller den här självkörande, lite adaptiva
Ja, den har ju sån här beröringskänslig ratt.
Ja, precis. Kunde ni prova det? Eller var den liksom?
Ja, det gör jag. Jag tycker Volvo och med sin Pilot Assist ligger en generation före Volkswagen. Så Volkswagen kommer med sin Travel Assist ut nu. Jag tycker den är lite yxig och beter sig som Volvos gjorde i början.
Okay.
Så även BMWs självkörande eller självstyrande farthållare fungerar bättre än Volkswagen. Mm. Dessutom kunde man bara ställa in den i 10 steg när man bläddrar liksom på rattknapparna. Så antingen 70 eller 80. Sen är det klart, den anpassar sig själv efter trafikrytmen och så. Men jag tycker det är gammaldags. Nej, förlåt, på Volkswagen. Ja. Det som jag inte tyckte var så bra än.
Ja, okej. Okay. Ja.
Carl, vad säger du om de här i en historisk kontext nu då? Passat, Volvo mot BMW?
Ja, det är ju, om man tittar 30 år tillbaka så är det ju, de här var ju på helt olika planeter de här tre bilmärkena, tycker jag.
Jag hade satt och funderat på, när kunde man testa en Passat mot en Volvo på allvar första gången?
Ja, den första försöket var väl den ansiktslösa Passaten som kom 88 och sådär.
Utan grill.
Ja, den var ju rymlig som en Volvo, men den var väl fortfarande lite av en förvuxen småbil kanske.
Och fortfarande kanske kvar i det här folksegmentet. Ja. Men med en prisutmanare då.
Precis, men jag tycker att den är kul, den bilen. Men sen kom då den här Passaten 97 var det, va? Femte generationen. Och när den kom så var den ju helt klart en utmanare. Och sen framförallt när de gjorde en facelift 2001 av den. Då kom den, då var det då som den verkligen tog fart i Sverige i alla fall. Med en bra kombi. Och...
Ja, det är intressant med namn som lever vidare. För Passat har ju hetat Passat sedan den kom. Även om den gör så många olika saker och hur den har klättrat liksom i sin image. Men den kom ju 74 ungefär.
Ja, 73 eller 74.
Och precis. Som jag fattar har de ju sålt nu över i år. Passerar de 30 miljoners gränsen med 30 miljoner tillverkade Passater. Så den är ju nästan 10 miljoner före Bubblan som är liksom en klassisk storsäljare. Det är bara Golfen som har sålts mer. 35 miljoner någonting.
Så att Bubblan var ju en karossform.
Ja. Bubblan var Bubblan. Visst, bubblan vi kan diskutera bubblan. Med generations... Men namnet ändå lever kvar. Ja. Då kan man ju ta Volvo. Jag menar just medan Passat har varit Passat så har ju Volvo hetat allt möjligt. Vi har ju gått då 140-serien, 240, 740, 940, V70, 850, V60. Ja, ja. Vad vi testade mot nu på slutet när vi köpte Passat. Det har ju varit dels V70, sen vart det V90. Men nu landar vi i V60. Så att det är... Volvo är lite förvirrade med vad de ska vara ibland.
Mm. Ja.
Men BMW då? 3-serien?
Ja, den är intressant.
Sportig, trång.
Ja, väldigt bekväm, komfortabel, tyst, hyfsat rymlig.
Det har hänt saker.
Det har hänt saker. Nej, men det är väl det stora lyftet tycker jag med 3-an är väl just ljudnivån. Alltså, den har ju kvar sin dieselmotor från innan. Det är 320D X-Drive är ju samma 190 hästar som förra generationen, men det som den imponerar är ju ändå hur den har lyckats ta bort dieselknattet och verkligen en fin kultiverad installation, inga vibrationer, väldigt len. Så där är den helt klart ett försprång, dessutom tystast också. Man kan tro att Volvo ska vara komfortkungen här på svensk asfalt, men så är det inte alls. BMW har ett stort försprång där.
Oj,
oväntat.
Ja. Och sen är det ju det är en BMW, den ska vara rolig att köra, så den är väldigt väldigt, väldigt kvick styrning. Mm. Men är den bra? Det var det som var intressant, för ingen av oss när vi ute och körde tyckte om den här BMWn egentligen att köra.
Varför tyckte ni inte om den då?
Nej, men den är spårkänslig, liksom man får hela tiden sitta och passa den. Även om man kör liksom mer aktivt på småvägar så är det svårt att hitta liksom en linje, för den är så himla direkt. Den är inte linjär som man egentligen vill ha en styrning. Man ska veta alltid vart man ska placera bilen för att ta en kurva bra och säkert och ha roligt. Men här liksom man får gissa, man lägger på lite styrning och så får man ändra under tiden liksom innan man är klar med kurvan. Och dessutom har man tappat vägkänslan. Det är en sak, den är snabb. Om man tar Alfa Julia till exempel som är snabb och härlig. Men den här är bara snabb. Man har liksom skruvat bort hela vägkänslan i BMWn och gör den dessutom ganska svårkörd sen i undanmanövern. Nu är det ju så här lite höstfuktigt ute i konbanan. Vilket kanske egentligen är bra, för då ställer man till högre krav på bilen vad den gör. Och det enda som händer med BMWn i en paniksituation är att man vrider bort allt framvagnsgrepp så den bara fortsätter rakt fram. Så det ska bli väldigt intressant när det blir vinter och alla nya 3-serieägare ska plötsligt ta en rondell och se hur mycket, om de kan vrida så lite så att det behövs och ändå behålla vintergreppet.
Om de har lärt känna sin nya bil så pass mycket att de vet hur mycket som behövs i den där.
Ja, precis. Så att det var väldigt lynnigt. Så att antingen tok understyren eller om man då verkligen är jätteförsiktig i ingången, vilket man inte ska vara. Vi simulerar en krissituation. Det är ingen racinglinje, men om man ändå försöker behärska sig och varsamt styr undan de här konerna, då slutar man med bakvagnsladd istället och kommer inte alls upp i samma hastigheter som Volvo och Passat.
Mm.
Så det var inte en besvikelse. Just körupplevelsen var inte klockren.
Var det den här testbilen då, som hade släktträff med Joakim på Klassiker, hans BMW nere i garaget?
Ja, jag började med en 330i faktiskt, för jag körde ett kaross. Det var svårt att få tag på rätt bilar till att börja med, men sen fick vi en 320.
Ja, för vi har en fin Instagram-bild där när de står...
En gammal E3 även som Joakim har, som man hade i garaget.
Ja, jag är osäker på den här internkodsgrejen där, men det är en 3,0 S från 1972. Och det var ju den stora BMWn.
Ja, 7-serie egentligen idag, ja. Som utvecklades. Ja.
Och den är väl ungefär som en 3-serie?
Ja, det skiljer en centimeter.
Ja, en centimeter längre med 3-serien nu än den gamla 7-serien, om man får kalla det för det. Ja. Den hette ju inte det då.
Den var vi ute och åkte med i somras och gjorde en resa genom Dalsland, jag och Joakim. Det var en helt fantastisk resa. Det är kul att se en bil som är nästan, ja, den är nästan 50 år gammal och som presterar så bra. Vi började med att åka från Stockholm till Dalsland, det är ju 40 mil. Innan vi så att säga, började uppleva, det var bara att ligga i ytterfilen på motorvägen då, när det var sådan och köra. Och sen så, det är fascinerande hur mycket gamla bilar fortfarande kan.
Mm.
Men jag tror också att, var det inte så att på den tiden så var det ju ingenjörerna som bestämde? Eller hur? Och så fick vi slåss med ekonomerna då också. Men de ville göra bra grejer och det var prioritet nummer ett. Och en BMW ska gå 200 på autobahn liksom, utan problem, timme efter timme.
Absolut, de hade ju hela tiden Mercedes att tävla mot också. Så att det var ju och det är det som är, tycker jag, är kul med äldre bilar, att där ser man väldigt tydligt från vilket land de kommer ifrån. Franska bilar har mjuk fjädring och små motorer för det var skattelagstiftningen där. Tyska bilar, de är väldigt bra i hög fart. Nästan så de är lite oroliga i låga farter, men snarare säkrare i höga farter. Engelska bilar är lågt växlade för de har väldigt knixiga vägar och de har och sådär. Så att det är...
Och italienska bilar.
De är underbara.
Hetsiga.
Bara.
Ja, jag skulle bara säga att ni kan se den här släktträffen, bilden på den på Instagram, vår Instagram, om ni vill gå in och titta där. Vad kan du säga mer om testet, Nils?
Ja, jag satte rubriken kombihöst. Frågan är sagt vad som händer med de här fyrhjulsdrivna dieselbilarna efter årsskiftet när den nya skattelagstiftningen trädde i kraft på allvar med... Shit. WLTP-siffror.
Du tänker som på ålderns höst eller på höst? Alltså
ja, precis. Ja. Lite så.
Vi går peak? Vi mot ett slut?
Jag tror vi är på peak fyrhjulsdriven dieselkombi i alla fall. För den här Passaten i synnerhet, då, den, efter årsskiftet så får den höjd skatt med 4 600 kronor extra. Alltså inte en årsskatt på 5 000 utan årsskatten blir nästan 10 000.
Oj, oj, oj.
Mm. På befintliga bilar eller de som säljs?
På de som säljs, alltså blir inregistrerade från efter årsskiftet. Så visst, vi kör ju de här bilarna nu, men frågan är liksom om det kommer vara storsäljarna.
Men vänta, så jag fattar nu. Om man köper en Passat kombi, en vanlig Passat kombi fyrhjulsdriven diesel efter 1 januari.
Fyrcylindrig. Ja.
Så kostar den mig 10 000 per år i skatt.
9 800 kronor per år i skatt under 3 års tid. Och så är du förmånsbilist så läggs det på förmånsvärdet också.
Men alltså milkostnaden på den här måste ju gå i taket.
Mm. Så att på andra sidan har vi då en laddhybrid som också säljs. Som kommer ungefär samtidigt. Det fanns inte tillgänglig just den här veckan, det kommer lite senare. Vi får väl återkomma till den och säkert många andra laddhybrider med Octavia och Superb och allting. Men
du tror att det kanske är där som det kommer bli?
Ja, jag tror, och framförallt för Volkswagen, för de verkar helt missat att certifiera in bilarna korrekt i den nya körcykeln. Det har de ju sagt sedan länge att de har haft lite utsläppsproblem de senaste åren.
Ja.
Och har haft fullt upp med det och inte haft tid att liksom certifiera in bilarna korrekt. Det var därför laddhybriden försvann. Man hade inte ens tid att ge den nya siffror. Men alltså, den ökar ju från 132 gram till 170 gram när man sätter på den nya körcykeln. Medan BMW och Volvo bara ökar den ungefär 20 gram istället. Och inte alls får samma påslag. Mm. Så medan för Volvo kvarstår ju samma kostnadsskillnad mellan tvåhjulsdrift och fyrhjulsdrift. Det skiljer en 1 000 lapp, det kommer att göra efter den nya skatten också. Men för Volkswagen sticker det upp rejält.
Hej då.
Bakläxa på dem. Synd för ägarna ändå. Liksom. Det är de som är drabbade i slutändan.
Ja.
Jag tror fortfarande inte att bilköpare har fattat det här. Alltså.
Det tror inte jag heller. Nej. Folk fattar inte den förra bonus-malus-grejen. Jag pratade med min granne i garaget som bor i lägenhetshus där vi stor garage. Och som är bredvid mig har en BMW X3 som han nyss har bytt ut. Så kom han fram till mig. Men visste du att de har höjt skatten? Det sa inte BMW-säljaren till mig. Liksom. Hade jag vetat det så hade jag behållit min gamla bil. Den här var ju jättedyr.
Och det var alltså att han köpte efter den första omgången där.
Precis, den här bonus-malus-grejen som kom.
Mm. Ja, just det.
Mm. Så att man missade det där.
Ja, det är många tusen lappar som sagt som försvinner där om man inte har koll. Något avslutande om det här testet då?
Ja, vi ska väl inte avslöja vem som vinner. Det tycker jag man kan få läsa sig till i en tidning.
Ja.
Vilken är rymligast?
Passaten, utan tvekan.
Mm. Det tycker jag är ganska viktigt att man köper kombi.
Ja, det är det, absolut. Mm. Och det är det som är så intressant. Jag menar, Volvon och Passaten är lika lång. Men det Volkswagen gör bra med sin MQB-plattform, det är ju dess utrymmesmöjligheter, hur de välpaketerade de är. Det är rätt fantastiskt faktiskt. Så just lastkampen är ingen tvekan om det. Då ska man köpa en Passat. Men vill man ha lite förfining och få lite ny bilkänsla, ja, då kanske det finns två andra bilar ute som är också intressanta på ett helt annat sätt.
Fast Passat är ju rätt trevlig. Den är ju ingen dålig bil.
Absolut inte.
Nej. Inte, men så, inte alltså så kul, men inte, den är inte dålig.
Nej, fast grejen är, jag tyckte den inte var så bra som den var innan. Det kändes som DSG-lådan var ju väldigt långsam, arbetade trögt, slira mycket, allting sånt där. Förmodligen en form av avgaskrav som gjort att de har trimmat in den. Så jag menar, de andra momentumvandlarna är de rappar ivriga körupplevelsen liksom, och då tycker jag hela DSG-konceptet försvinner, för de lanseras ju för att vara liksom en väldigt rapp, snabbväxlande och inte så långsam momentumvandlare. Nu har ju den här steken vänts. Framförallt BMWns drivlina är fantastisk.
Mm. Så den har kommit in i en åldershöst.
Ja, det är också ett ålderskrämpor. Jag vet inte vad som hänt med den riktigt. Vi känner inte igen den.
Nej.
Men kombin som bilmodell är väl hotad, en hotad art. Helt och, i Sverige säljer den väl fortfarande bra, men
ja, just
på stora marknader så är det väl...
Nej, det är ju subbar, absolut.
Mm. Mm. England var väl ett stort kombiland tidigare också? Är det fortfarande det?
Inte på samma utsträckning där heller, utan det är tyskarna och holländarna säljer, eller köper gärna kombibilar, har jag förstått. Det får se vad som händer. Framförallt V90... dess existens är nog ifrågasatt. Jag menar, V6 är ju så pass rymlig och är så pass nära och designmässigt, upplevelsemässigt så identisk. Så vi får väl se om det kommer någon ny. Det är väl tveksamt. Det kanske bara blir cross country, skulle jag tro.
Mm, kanske. Vi får se. Hörrni, det börjar bli dags att avsluta för idag. Tack så jättemycket Nils, tack Carl och tack Tommy för att ni är här och pratar med mig idag.
Tack.
Och tack till er som lyssnar, som vanligt. Ta hand om varandra i trafiken. Kör försiktigt. Så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej då!
De senaste nyheterna från Webilägare hittar du på vår hemsida. Adressen är www.webilagare.se. Vi finns på Facebook och YouTube. Och du kan också följa oss på Instagram, där vi avslöjar lite mer om livet bakom kulisserna på redaktionen. Vi har ett prenumerationserbjudande på tidningen Vi Bilägare. 8 nummer av Sveriges största biltidning får du för endast 329 kronor om du går in och tecknar en ny prenumeration på www.vibilagare.se/2019. Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör det, så riskerar du inte att missa något avsnitt.